Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vargen i Valla. Idag i studion är det jag, Oskar och Filip. Men sen har vi även en gäst med oss idag för första gången den här säsongen, nämligen Ulf Forsberg. Välkommen Ulf!
Tack så jättemycket! Tack för att jag blev inbjuden.
Ja, det är en stor ära att få ha gäst här. Det är ju första gången för oss. Men du har ju poddat en gång innan, berättade du här innan. Så att, jag tror att det här kommer bli succé.
Podd och podd, precis. Ja, jag har ju varit med i alla fall.
Ja, det är grymt.
I en riktig studio. Ja. Den gången.
Men jag tänker, du kan väl presentera dig själv lite grann så våra lyssnare är med på vem du är och vad du sysslar med.
Mm. Ulf Forsberg, jag har fru och jag har två döttrar. Och jag bor i Sollentuna, jag är från Skövde. Jag pluggade här i Linköping 1983 till 1986. Och därför tyckte jag det var väldigt intressant att få komma hit igen och berätta lite grann om min story, om hur jag hamnade i den position jag är idag och resan dit och hur Linköping kunde hjälpa mig att komma dit.
Jättekul.
Så, nej men jag tänkte bara, du pratade om att du pluggade här innan och har två döttrar som har pluggat här och pluggar här. Jag tänkte vi kunde snacka lite om hur livet var då och hur det är nu och ja, vad du var engagerad i och vad du pluggade och sådär.
Ja, det är ju förmodligen en väldigt stor skillnad mot dagen då, hur det funkar idag. När jag, bara liksom rent pluggmässigt sett, så var det ju så att liksom alla föreläsningar skedde ju här på campus. I förhållande till idag då man förmodligen kan sitta och lyssna efteråt eller det spelas in och så vidare. Då tog vi anteckningar, skrev ned vad lärarna sa och sen kunde man liksom dela med sig av de här anteckningarna om man nu skulle vara hemma utav någon anledning. Så det har ju skett en hel del. Dessutom så vill man ha reda på någonting, då fanns det ju en telefon man kunde ringa i till sina kompisar. Men sen så var det ju liksom att man var tvungen att vara på campus för att få reda på vad som hände på skolan överhuvudtaget då. Mm. Så att på så sätt så var ju alltid campus en samlingsplats. Och det var väl det som var riktigt skoj tycker jag. Mm. Man samlades varje dag i stort sett, förutom de dagar man inte hade föreläsning då.
Ja, precis.
Var det så att man engagerade sig även på alltså föreningar och så, eller vad fanns det för föreningar?
Det fanns väl inte så många föreningar på den tiden. Elin fanns. Ja. Och jag var väl inte någon större föreningsmänniska på så sätt, men jag gick gärna på de fester som fanns och de samlingar som fanns. Så att det var väl inte, alltså nu finns det så mycket annat har jag ju då lärt mig, att börsgruppen och så vidare och föreläsningar höger och vänster. Men nej, vi fick engagera oss själva lite mer på den tiden.
Ja, precis. Hur såg det ut här på campus? Fanns A-huset och C-huset? Eller hur?
A-huset fanns, absolut. Mm. Men här höll teknologer till. Okay. Mm. Och vi höll till i C-huset. Korallen var inte byggt på den tiden jag var här för 40 år sedan.
Så inga fester i korallen då?
Inga fester i korallen. Däremot så hade vi ju fester i Ryd, i herrgården.
Ja, just det. Ja.
Där var vår så att säga festlokal då. Mm. Och sen så fanns ju Flamman som man oftast gick till också.
Ja, just det. Ja, två väldigt anrika samlingsplatser. Ja, spännande. Ja, Flamman har vi ju besökt några gånger, det måste man säga. Det finns kvar. Det är nog så likt kan jag tänka mig. Det är inte, det har nog inte renoverat så mycket.
Ja, det var det korridorslägenheter så där på den tiden också?
Ja, det var det. Absolut. Men jag bodde inte där, utan jag bodde lite längre ner. Det var därför som ibland som när man hade pluggat färdigt så gick man ju, eller cyklade gjorde jag då på den tiden, neråt hem till Vasavägen, eller Vasagatan 25 där jag bodde. Och då gick man ju, åkte man ju förbi Flamman. Och då kan man ju bli ett stopp där, möjligtvis.
Ja. Det blir rätt så, det blir rätt så. Ja, du pluggade ju på ekonomiprogrammet, eller hur? Mm. Då det var 3 år då, eller?
Då, precis det året jag började, så la man om från 3 år till 3,5 år. Mm. Och då var man ju lite sådär skeptisk att jaha, ska vi behöva plugga ett halvår extra? Men jag, sen så när jag väl hade börjat plugga så tyckte jag väl att allting var flöt ganska bra. Men jag förlängde mina studier genom att jag då sökte ett stipendium i slutet på mitt tredje år, och för att då börja plugga i USA också. På den tiden så var det inte så många som pluggade utanför universitetet i Linköping, utan det där var någonting speciellt. Det fanns en eller två platser eventuellt till USA, och jag sökte en av dem, fick den ena till UMass, University of Massachusetts Amherst. Och det vart ju jättebra. Det är ju någonting som jag har fått med mig i mitt arbetsliv, just det här året i USA. Jag har alltid kunnat liksom hänvisa till att mina studier i USA, antingen så har jag jobbat väldigt mycket med amerikanska marknaden, eller så var ju också då att bara plugga ett år i USA var ju också bra för de engelska kunskaperna då.
Mm. Nu är det nästan underförstått att man ska, för vi har ju utbytestermin som nästan är inlagd. Antingen så pluggar man fri, alltså valfria kurser, eller en utbytestermin. Det känns som att det har blivit mycket vanligare att man åker inte bara till USA, men alltså utomlands överhuvudtaget.
Ja, precis. Vi har ju ett väldigt bra utbytessystem, att de har ju avtal med väldigt många universitet i nästan hela världen, så man kan åka nästan vart man vill. Och det är ju faktiskt superkul. Men ja, spännande att du vågade ta det steget. Det måste ju ha varit väldigt stort att lämna Sverige när det inte riktigt var standard, så att säga.
Ja, för min del så var det ju ett jättestort kliv. Jag hade haft den här möjligheten en gång i tiden, lite grann innan, för min far och mor ville att jag skulle gärna plugga utomlands när jag gick på gymnasiet. Då var det också bara ganska vanligt att i alla fall bland mina vänner i Skövde, att man åkte över till USA eller England för att plugga ett år som en del av gymnasieutbildningen. Jag vågade inte ta det steget. Jag var lite väl feg. Men sen så ångrade jag mig lite grann när jag väl började här, för det hade varit väldigt bra att ha de här engelska kunskaperna. För på min tid så läste vi också ett antal engelska böcker. Men jag tog tillbaka det här sedan när jag började plugga i USA då. Och universitetsstudier i USA, det innebar ju också att jag var ju van vid att man pluggade i en viss hastighet och läste vissa böcker i en viss tempo och så vidare, och hade ett antal föreläsningar per vecka och så vidare. Det var kanske inte så där jättehögt tempo. När jag väl kom till USA, då förstod jag att där fick jag lägga in en helt annan växel. Där gällde det att läsa mycket. Och där blev det liksom studier från tidig morgon till sen kväll, både vardagar som helger.
Och i USA där, då pluggade du finansmaster, eller hur?
Ja, alltså jag läste, fick den möjligheten att läsa lite grann vad jag ville egentligen. Men jag var ju sjukligt intresserad redan då av finansmarknaderna, så jag läste ju allting som jag egentligen jag kunde, som hade med finansmarknader, aktiemarknader, värdering, investeringar att göra. Men jag tog även några kurser i management för att förstå det amerikanska management bättre. Det är lite annorlunda än vad man kanske har i Sverige då. Nu har det väl flytit ihop ganska mycket, eftersom man har liksom, det har blivit väldigt mycket mer öppnare och många fler har pluggat i USA och så vidare. På den tiden så var det liksom lite grann mer att så man kunde kanske, där fanns en förändring i USA från entreprenörskap, från leda stora industrier och hur man gjorde och hur man inte skulle göra och så vidare.
Du pratade om, vet du, att du redan hade ett stort finansintresse. Hur föddes finansintresset, eller vart vart grundar sig där?
Ja, det där är nog ja, det är lite intressant. Det började nog faktiskt med att vi på skolan där jag gick från ettan till nian, eller från fyran till nian, där var det så att vi samlade in lite, man hade lite pengar som man skulle gå och spara. Och jag var lite grann kassör. Man fick välja och det gick lite grann i perioder. Men jag var lite, ofta var jag lite kassör, och då fick man allas pengar, och så jag vill sätta in 5 kronor, och så var det kanske Mats som ville sätta in 8 kronor, och sen så var det Lars som ville sätta in 4 kronor, och så samlade jag ihop alla de där pengarna, och hade jag skrivit en lång lista, och sen gick man till sparbanken och satte in de pengarna på respektive persons konto. Det var så det hela, man sparade pengar och så fick man lite ränta, och så hade jag med mig allas bankböcker på den tiden, och så skrev man upp i bankboken vilken ränta man hade fick, och så hur många kronor man hade satt in på respektive konto och så vidare. Det var lite där som kanske idén till det hela, att spara pengar och få dem att växa sakta men säkert. Då växte det väldigt långsamt. Men sen så när jag började jobba lite grann efter militärtjänsten, så började intresset födas genom att jag ramlade över några tidningar, bland annat Affärsvärlden och Veckans Affärer på den tiden. Båda tidningarna finns idag också. Och började läsa där. Och sen så började jag fundera på att man kanske kan köpa aktier. Så min första aktieposition var 1980 när jag köpte ett antal aktier i Munksjö. Det var min första position. Okay. Och då tjänade jag kanske några 100 kronor på det, eftersom jag sålde dem efter x antal månader sedan. Och tyckte att det var ju en stor grej.
Ja, ja, precis. Det är viktigt att få positiv utdelning på första affären, annars kan
jag
vara intressant.
Jag kommer ihåg första gången man sålde en aktie, sen tjänade pengar. Det kändes som att man hade tjänat gratis pengar på att inte göra någonting.
Mm.
Det är rätt beroendeframkallande där, när man bara känner att det tickar på även fast man inte behöver jobba.
Mm.
Ja, precis. Men efter du sa det så hamnade du i kapitalförvaltningsbranschen lite grann, va? Eller?
Ja, när jag kom hem från USA så började jag jobba, och då sökte jag mig till ett litet företag som heter Delphi Economics. Det som tilltalade mig med Delphi Economics var att jag skulle få utveckla fundamentala analysen helt själv. Det var så här att Delphi Economics höll på med teknisk analys inom då aktier. Man tittade på hur aktien skulle gå, och man gjorde prognoser på det hela, och man gör head and shoulders och så vidare. Det finns lite olika varianter inom teknisk analys. Och Delphi Economics höll på med både på göra då teknisk analys på papper, men även då började man med programvara som hette Vikingen. Min uppgift blev att försöka implementera även då fundamental analys till den tekniska analysen som ett komplement, för att då få än bättre köp- och säljsignaler i den tekniska analysen. Det var så det började faktiskt då.
Mm. Spännande.
Och vi var ett litet företag, vi var bara några få anställda, och de flesta av oss var inte från Stockholm, utan vi kom utifrån, men vi hade en arbetsiver, och vi tyckte att det här var jätteskoj.
Du pratade lite där om både den fundamentala och den tekniska analysen. Hur känner du att det har utvecklats över tid för dig? Liksom, har du, är det någonting du arbetar med? Är det någonting du lägger mer fokus på i din analysmetod? Eller är det båda delar lika mycket? Hur ska
jag
säga?
Tekniska, jag definitivt så lärde jag mig väldigt mycket under tiden jag jobbade på Delphi. Och har respekt för det här med teknisk analys, att det faktiskt kan vara ett hjälpmedel när man då väl har hittat den här aktien fundamentalt sett. Om man gör först en, kanske en screening, och sen så börjar man läsa analyser om företaget, och kanske sen gör man egen analys av företaget. Men när är det läge att köpa aktien? Att fundamentalt komma fram till att man ska ha aktien och läget man ska köpa, det behöver inte alls vara samma sak, utan det kan vara så att den här aktien utan någon anledning inte går upp eller ändå liksom företaget är jättebra på alla sätt och vis. Men det händer ingenting med aktiekursen. Däremot så den tekniska analysen ger då viss indikation på när det kan vara läge att kanske gå in och köpa den här aktien också. Så det har hjälpt mig ganska mycket att göra en kombo av det här. När jag väl kommit fram till i min analys att ja, men den här aktien, den är köpvärd. Men jag kanske ska vänta nu. Den tekniska analysen visar att inte just nu, avvakta, köp på de här nivåerna istället. Om det skulle vara så att den kommer dit då.
Och så jobbar du även idag, eller hur har du implementerat det?
Ja, till viss del så har jag det alltid suttit i bakhuvudet. Man kan titta på liksom en läsande analys, vad du nu än månde vara, att köp det och det ser jättebra ut. Och analysen har ett target price på x kronor och så vidare. Men jag tittar alltid på en graf innan och tittar liksom, hur ser den ut? Har den bara gått upp eller bara gått ner, eller har den utan någon anledning gått på något annat sätt? Så jag tittar alltid på en graf också. Ja.
Spännande. Men jag tänker framförallt kanske det tekniska, så tänker jag att ända sedan du började fram till idag så har ju liksom digitalisering och teknik gjort att det finns ju enormt mycket mer hjälpmedel eller information överlag om företagen. Det känns som att det borde gå snabbare nu för tiden än tidigare kanske, att man kan köpa och sälja mycket snabbare, kan jag tänka mig, än tidigare.
Ja, det finns ju två aspekter i det hela då. Man kan titta på först då den tekniska analysen. Har den utvecklats någonting? Nej, inte så är det så mycket faktiskt. Den är ungefär densamma. Man drar sina linjer, man har sina stöd och bottnar och det finns samma sak och det finns ett antal olika varianter. Den fundamentala analysen sedan, ja, den har utvecklats väldigt mycket. Du har väldigt mycket mer kvoter och ratios som du tittar på nu för tiden, och analyserna som man ser nu för tiden kontra för 40 år sedan, de är mycket bättre på alla sätt och vis. Du har väldigt mycket mer fundamentala faktorer som du tittar på. Sen så när det gäller marknaden i sig, så är ju reaktionerna idag, de kommer ju omedelbart när företaget släpper sina rapporter. Förr kunde man faktiskt släppa en rapport mitt under dagen, liksom mitt på dagen, för det var ju egentligen dagen efter stod det i tidningen, och det var då man började fundera. Så att reaktionerna idag har också blivit mer utvecklade på så sätt att det finns ju en större köp- och säljsida. Du kan göra väldigt mycket mer idag på köpsidan eller säljsidan. Det är ju också det att jag satt och tittade på en graf här på vägen hit. Hur det amerikanska detaljhandelsföretaget Target, de släppte sin rapport igår. Aktien var upp 18% under dagen. Och jag tittade historiskt tillbaka, som det fanns en bild på i den e-mail jag tittade i, där man visade hur dagen efter reaktionen hade varit sedan 2002 fram till idag. Bara liksom vad som hände dagen efter man släpper rapporten. I början där, första 10 åren, så gick aktien antingen upp 2-3% som värst eller ner 2-3% som värst. Nu de senaste gångerna så har liksom det spreadat isär, så att antingen så är aktien upp då ganska mycket, igår var den upp 18%, eller har den varit ner typ 10% när den kommer med dålig rapport. Så att det har hänt väldigt mycket mer på den sidan idag.
Så man skulle kunna säga att marknaden är mer volatil för att det går snabbare att reagera kanske?
Ja, absolut.
För jag tänker bara som en sån här grej som du pratade lite om föreläsningen, att i tisdags när USA släppte KPI-siffrorna, att de var lägre än väntat, och då såg man, och under dagen på svenska börsen så var det ju strax under, ja, typ runt 0,3 upp eller något sånt där. Och sen när de siffrorna kom, då raket liksom, rakt upp svenska börsen, nästan stängde väl på runt 2,5 liksom. Det känns inte som att det hade varit möjligt på den tiden på samma sätt kanske att
nej, absolut inte. Då ringde man först till en mäklare och frågade lite grann och liksom, hur, vad händer, och man satt och väntade lite grann, såg vad alla andra kanske gjorde för någonting, och sen så kanske började det hända lite grann efter någon timme eller så liksom. Det hände inte sedan så mycket då. Det fanns ett möjlighet till att fundera lite grann, göra en analys av läget. Precis som du säger, i tisdags när statistiken kom på inflationen där, jag har en skärm framför mig och den var vit innan och börskurserna rörde sig lite grann försiktigt hit och dit som du säger. Plötsligt så exploderade bara skärmen, allting var bara plötsligt grönt. Alla kurser gick upp, det kvittade vad man än tog liksom, så gick ju allting upp.
Det måste också vara lite baserat på att det är mycket lättare för privatpersoner att köpa och sälja nu över med telefon istället för att springa in med en bankbok och köpa och sälja aktier istället.
Ja, absolut. Alltså, för när jag skulle göra affärer så antingen så gick jag upp till bankkontoret då och gick in helt enkelt, lämnade en köporder eller säljorder. Eller i bästa fall så hade jag en kontakt direkt så jag kunde faktiskt ringa till en mäklare och prata lite grann och lämna en order. Idag så kan man ju faktiskt då via sin telefon, mobiltelefon eller vad som helst, du kan lämna en order omedelbart och få den gjord liksom efter 2 sekunder så händer någonting. Det var inte den möjligheten på den tiden.
Nej, jag måste vara lite mer på tårna idag helt enkelt.
Absolut.
Ja, ja, spännande. Jag tänkte på, du har ju sysslat lite med, eller inte lite, men en hel del med förvaltning av fonder. Det började på AMF, om jag inte missminner mig, va? Eller?
Jag började förvalta fonder redan på bank och fonders tid. Bank och fonders,
ja.
Så 1994.
94, ja. Ja, då har du ju några år på nacken, får man ju säga. Du har ju en fråga som jag tänkte på. Det här, du pratade ju om det här med, när du förvaltade på AMF så hade du en fond för 70 miljarder kronor. Hur hanterar man det?
Pressen och stressen.
Ja, pressen att man liksom har alltså så pass mycket kapital att röra sig med. Är det någonting liksom man går och tänker på att det här är en väldigt stor summa pengar, eller är det liksom man litar på att man gör det man skulle gjort om det var 10 kronor eller 70 miljarder?
Ja, faktiskt så är det så att när man får så stora belopp då försvinner liksom tanken på att det är så stora belopp. Alltså det är ett belopp med massor med nollor. Men man har ju respekt för att det är andras pengar man håller på med hela tiden. Och sen så att det är väldigt många nollor. Ja, så blir det. Men däremot så blir ju tankegångarna lite annorlunda kanske, möjligtvis om man då ska hitta aktier. Man måste ju veta att det finns likviditet. Om jag nu ska köpa för 1 miljard, till att börja med säljer för 1 miljard i ett papper för att köpa ett annat papper för 1 miljard, det måste finnas likviditet. Jag ska inte vara den som styr den här marknaden, utan förhoppningsvis så har jag en duktig mäklare i andra änden som kan hjälpa mig att få ut de här aktierna till att börja med och sen så köpa någonting annat då. Utan att påverka marknaden allt för mycket. Påverkan ska ju helst komma efteråt sedan, när jag har köpt mina aktier eller.
Men jag tänker där, när du analyserar inför, eller när du förvaltar en fond och gör din analys, vad är liksom huvudaspekterna som du kollar på? Är det liksom framförallt värdeinvesteringar, eller är det förhoppningsbolag? Hur ser du på den biten? Är det mycket small cap, big cap?
När jag var förvaltare på AMF Pension, då var det inga förhoppningsbolag, inga turnaroundbolag, inga bolag som har en dålig balansräkning eller svag balansräkning.
Utan, var det här krav från AMF, eller var det bara att du själv hade de här punkterna?
Ja, det var vi hade inte så många krav på våran lista, men däremot så satte jag upp de här kraven själv. Man gav för varje förvaltare väldigt stort ansvar helt enkelt. Man ska ju ha helt klart för sig att man då hela tiden investerar andras pengar. den respekten måste man ha hela tiden. Det är andras pengar och det är pensionspengar. Det är någon som ser fram emot att få lite mer att leva för någonstans där framme i framtiden.
Mm.
Och då måste man ju placera pengarna på ett vettigt sätt. Det får inte vara några riskpengar, utan det ska ju vara liksom någonting som verkligen växer. Och då finns det möjligheten att köpa liksom bra kvalitetsbolag. Och det var så man fixerade hela liksom, när man gjorde investeringarna. Så att bra kvalitetsbolag till en rimlig värdering. Och sen hur man genomförde det hela. Jag hade ju fördelen med att ha väldigt bra kontakt med analyshus i USA. Goldman Sachs, Morgan Stanley och så vidare. Alla stora kända namnen. Och fick väldigt bra information från analytikerna där. Men sen satte vi upp egna parametrar. Och jag hade mina egna parametrar. Jag ville gärna besöka de här bolagen. Och hälsa på vd:n eller CFO:n. Var där och titta. Hur fungerar det här? Så det finns både hårda faktorer och mjuka faktorer. Hårda faktorer, det är ju liksom balansräkningen, resultaträkningen och så hur den har sett ut historiskt, kanske de senaste 5-7 åren. Och sen så vad då företaget tror, tänker och tycker, liksom vad som kommer hända framåt. Och sen så lite grann de här mjuka faktorerna som är väldigt svåra att ta tag i egentligen. Vad har liksom vd:n för drivkraft? Hur ser vd:n på företag, på marknaden, på sitt eget bolag? Hur styr han bolaget? Vad sätter han upp för finansiella mål, krav? I vilken bransch är han i? Och så vidare. Så att det finns många mjuka variabler som är egentligen svåra att sätta något siffror på.
Mm.
Men det är ju någonting som man, när man besöker bolaget, får då oftast förhoppningsvis en liten inblick i hur då företaget tänker och tycker liksom, om sin verksamhet.
Ja, precis. Ja, spännande där. Men jag tänker, om man ser till kanske lite mer hårda värdena, nyckeltal. Finns det några specifika nyckeltal som du kollar extra mycket på när du gör en analys, eller är det liksom lite mer generellt liksom?
Ett nyckeltal som jag liksom brukar börja med, det är det fria kassaflödet.
Mm.
Hur stor free cash flow finns det i bolaget, och vad är det procent av market cap? Det är en väldigt bra siffra, för det visar också vad företaget har möjlighet för att göra utdelningar eller investeringar. Så att alltid det fria kassaflödet. Var har vi det för något kassaflöde att använda oss av? Sen så är de vanliga värderingsparametrarna, P-tal. Jag tycker inte man ska krångla till det för mycket. Finns ju alla möjliga sorters ratios idag. Men varför inte hålla sig till de lite enkla sakerna? P-tal, EV-EBITDA, price sales. Så att krångla inte till det för mycket. Och sen ger företaget någon utdelning. Ja, men vad bra. Då dividend yield, liksom, det kan man också använda. I USA så har man ju den fantastiska fördelen med att där ger man ju utdelning 4 gånger per år oftast.
Mm.
I Sverige har många företag börjat att applicera det här med utdelning kanske 2 gånger per år då. Förhoppningsvis så kanske vi kommer till det här med 4 gånger per år även i Sverige då. Det gör ju också det att på min tid så hade vi bara utdelning 1 gång per år på vårkanten, och det var då alla pengarna kom in liksom. Men det gör ju också att det blir lite abstrakt det här med utdelning för den som då har en svensk aktie. Om det bara ger utdelning en gång på år. Det känns inte som man har det här kassaflödet från bolag. Man får inte någon. Man får bara en utdelning per år. Det här med utdelning i USA. Jag hoppas att svenska företag går över mer till att ha utdelning 4 gånger per år. Ja. Jag vet att ett bolag på marknaden var väldigt offensivt här för några år sedan. Och sa att man skulle betala ut en gång per månad.
Det gick ju sådär.
För företaget gick sådär. Men idén tycker jag faktiskt var väldigt bra.
Mm. Ja, men precis. Ja, det blir väl liksom som lite av en dragningskraft också, tänker jag, till bolaget. Att man, att om man sprider ut den så blir det ju, känns det ju bättre för den som investerar på något sätt. Jag tror att det är lite den mänskliga faktorn i det hela, även om...
Det blir väl dessutom en snabbare utveckling på pengar om man tänker till ränta på ränta effekt.
Ja, ja, absolut. Man...
Jag tänkte på, eller om du inte...
Nej, kör.
Din, alltså, din dag till dag nu på arbetsplatsen, du precis eller nyligen bytt jobb. Hur ser en vanlig dag ut för dig liksom när du, ja, när du kommer till jobbet och ska sitta och förvalta kapital?
Kanske kan berätta också vad exakt det du sysslar med.
Ja, precis. Idag så jobbar jag på Swedbank, på deras wealth management, som rådgivande kapitalförvaltare. Vi är 10 stycken som sitter i Stockholm, vi är 10 stycken som sitter i Göteborg, och vi hjälper förmögna privatpersoner, institutioner med att placera pengar. Och det kan vara antingen helt rena aktieportföljer, eller så kan det vara en blandning av aktier och fonder. Ja, en vanlig dag för min del, den börjar ju redan när jag har vaknat. Liksom, det första man läser i stort sett, det är ju Dagens Industri eller någon annan del som ger liksom input till mitt arbete faktiskt under dagen. Egentligen så börjar det faktiskt mycket tidigare än så. Jag är ju tränar och jag går till gymmet 5 på morgonen. I mina små AirPods så lyssnar jag på CNBC, som då antingen deras power lunch eller någon closing bell eller någonting annat från dagen innan, så att jag vet vad som har hänt på den amerikanska marknaden, eftersom jag är då sjukligt intresserad av amerikanska aktier.
Mm.
Då får jag redan då lite input till dagen. Därefter så när jag går till jobbet så brukar jag faktiskt lyssna på Handelsbankens makropod på morgonen och Dagens Industris morgonkoll. Dessutom så läser jag lite e-mail på tunnelbanan och när jag kommer in till jobbet. E-mail från finansfolk i marknaden, morgonwraps och så vidare, som ger mig också mer input till dagen och lite idéer om vad man kan titta på eller hur man ska lägga upp dagen eller vilka aktier som kan vara inaktuella eller aktuella att titta på vidare. Och sen så när jag kommer till jobbet, då är det liksom fullt upp med e-mails med analys som kommer från både Swedbank, Kepler Cheuvreux och från andra håll också. Jag läser gärna Affärsvärlden och all information som kommer under dagarna. Sen så kan det ju vara någon enstaka rapport också som kommer under dagarna i dessa rapporttider då. Och då kan man ju läsa delar av den rapporten också. Så att man har att göra hela tiden. Och det som var aktuellt idag, det kanske inte är aktuellt imorgon.
Ja, det
händer saker hela tiden.
Mm. Det måste ju vara kul att det kan variera lite från dag till dag också. Att man inte gör samma grej hela tiden. Liksom.
Nej, några saker kanske man gör exakt likadant varje dag. Lyssna på samma podd eller vad det nu kan vara för någonting. Då. Men annars så är det ju liksom dagarna fulla med olika saker. Nu för tiden då så ska man även då göra presentationer för kunder om marknader, eller man ska då försöka få in kunden och så vidare och få in till den här rådgivande kapitalförvaltningen, eller göra svara på en kunds fråga om varför gick min aktie så eller si upp igår och inte den aktien, eller vad det nu kan vara för någonting. Så man får förbereda sig på olika sätt.
Förstår. Men i ditt arbete idag då, som du säger, det är både att du är rådgivare men även förvaltare. Är det så att du förvaltar privatpersoners aktieportföljer eller är det mer åt rådgivningshållet?
Det är mer åt rådgivningshållet, men man rådgiver då, eller ger råd till kunden och sen så får jag implementera det så att i den kapitalförvaltningen som finns då. Så att man har kundens portfölj framför sig och så ringer man upp till kunden och så säger man att jag har följande idéer. Vi kanske ska byta den aktien mot den aktien. Och så drar vi ner lite grann i den aktien och så köper vi den här aktien istället, lite grann mer i den, för den har kommit ner lite grann nu. Tycker du att det låter bra? Då säger kunden, jajamensan, det låter jättebra, Ulf. Ja, men vad bra, då gör jag det. Då genomför jag detta.
Perfekt.
Det måste vara många parametrar. Alltså, att hålla koll på varje dag.
Ja, det är liksom, jo. Men det är det som är så himla skoj med det här marknaden. Det är inte bara aktier, utan du måste ha koll även på valuta. Du måste ha koll på räntor. Allt det där påverkar ju aktierna. Dessutom så har vi ju andra parametrar som finanspolitik, även bara vanlig politik i USA då, så att vi har ju någonting att se fram emot under nästa år. Det är ju valet i USA som också kommer påverka marknaden på ett eller annat sätt under nästa år.
Ja, precis. Ja, det är ju mycket, alltså för börsen, om man ser börsen globalt, så är ju USA någon form av utgångspunkt liksom för hur det påverkar väldigt många andra marknader, kan vi säga. Men du pratade om i din lunchföreläsning här nu, hur historiskt sett så har om det har varit en demokratisk president, så har det varit bättre för marknaden gentemot en republikansk president. Är det att liksom bara sett till att börsen har gått bättre då, eller liksom vilka faktorer som spelar in?
Ja, det var bara en relation till att börsen har faktiskt gått lite bättre när demokratiska presidenter har suttit. Vilket är kanske lite underligt att tänka, men så är det faktiskt så.
Ja, den är inte, börsen är inte alltid helt rationell, agerar som man har tänkt. Ja. När vi är inne lite på USA, så vet vi att du jobbade ju på AMF där, som du var inne på. Startade upp Nordamerika-fonden. Och när jag kollade lite på den så såg jag att den drog igång 2007 där i oktober, va? Det var ju, får man säga, liksom precis när finanskrisen satte igång lite grann, där vid 2008-snåret.
Det måste, året efter då.
Ja, precis. Det måste ha varit ganska svårmanövrerad marknad i början där i alla fall.
Ja, det första året var ju ganska lätt. Ingenting är lätt i den här. Men i alla fall, då var det inte några yttre faktorer på så sätt som finanskraschen som påverkade. Utan då var det liksom mer normal marknad. Men sen så kom ju finanskraschen. Och det vart ju liksom, då vart det turbulent, minst sagt. Allting som var bra innan var ju inte bra längre och så vidare. Så att det är liksom, allting som var höjt i skyarna, plötsligt så var inte det värt vatten ens, utan det var ju liksom värdelöst och så vidare. Så att det var ju extremt turbulent. Ja. Jag kommer själv ihåg den där morgonen, måndag morgonen. Jag var på en bankkonferens i San Francisco, och man ställde in de första konferensdelarna bara för att alla skulle kunna stå och titta på tv-apparaterna för att se vad som hände i New York när Lehman gick i konkurs och så vidare, och man fick bära ut kartongerna därifrån. Ja. Och man, alla fick tid att ringa till sina mäklare och se vad man skulle göra, och kurserna gick bara rakt söderut. Ja. Men då var det turbulent.
Hur var det? Bodde du i USA då? Eller utgick du från Sverige och sen jobbade i USA, eller hur?
Jag jobbade från Sverige, så att säga. Hela tiden har jag alltid jobbat i Sverige. Okay. Men jag har ju varit över i USA. På tiden när jag jobbade på AMF, då var jag över i USA 3-4 gånger per år. I en eller två veckor i stöten. För att åka runt och besöka företag. Eller på konferenser, eller både och. Så att det har varit ganska långa perioder i USA.
Ja, det måste ha blivit, när det ordnade upp sig där efter 2008, så måste det ha blivit rätt mycket behagligare att förvalta Nordamerika-fonden, kan jag tänka mig.
Ja, det blev lite lugnare. Men det var ju väldigt mycket som ändrades i samband med den där kraschen också. För att banker hade andra parametrar man var tvungen att förhålla sig till och så vidare. Så att det var många saker som hände, och man insåg plötsligt att liksom de här kvalitetsbolagen, ja, de blev plötsligt lite mer värda, och lite mer man skulle ha sådana där kvalitetsaktier istället. Procter & Gamble eller Coca-Cola eller vad det nu kan vara frågan om.
Det fanns aldrig någon tanke att flytta till USA, eller alltså att du, när du ändå fick känna på lite amerikansk finansbransch, att flytta dit och byta till något amerikanskt bolag eller så?
Jag har jobbat med amerikanska aktier sedan då 1994, men har aldrig haft en tanke på att flytta till USA. Jag jobbar med amerikanska marknaden från Sverige.
Uh-huh.
Det räcker så faktiskt.
Få nog med USA på distans.
Ja, lite grann så. Jag skulle faktiskt inte vilja bo i USA. Det finns väldigt mycket roligt och bra i USA, men USA, nej tack.
Jag undrar faktiskt om du har några tips, för jag tänker att det är många i börsgruppen som är intresserade av finans. Många lyssnare antar jag är det, annars hade jag kommit lyssna på den här. Har du några tips för den som tänker att de i framtiden skulle vilja jobba inom finansbranschen? Hur man liksom ska ta sig in, liksom vart man ska börja, lite sådana grejer.
Framförallt tycker jag det här med nätverkande är extremt viktigt. Så som jag förmodar att alla håller på idag då, så är det via LinkedIn och så vidare, om man är, tittar runt och man är passiv kanske inom LinkedIn. Men det viktiga är ju den här personkontakten. Min strävan har alltid varit att vara, ha ett nätverk runt omkring mig som jag underhåller genom att besöka, träffa, fika, luncha med eller ringa, prata med. Nätverka, det är extremt viktigt. Desto större nätverk du har, desto bättre är det. Men inte antalet personer som man följer på LinkedIn kanske, det är inte så intressant. Utan det är hur många du egentligen har kontakt med.
Mm.
För att någon gång vid något tillfälle så förmodligen så kommer du att era vägar att korsas. Antingen så kanske det finns en ledig plats på den personens företag, fond, kapitalförvaltning eller vad det är för någonting där som du har kontakt med. Det gör underlätta jättemycket om du då har redan någon där som du känner. Så att det här med att skapa ett nätverk, det är A och O. Sen kan man gå med i olika organisationer, finansanalytikernas förening. Det kan finnas andra sätt och så vidare. Och nätverka inom det egna företaget också. Det finns andra kanske avdelningar som man kan ha kontakt med. Att skapa det här nätverket är extremt viktigt. För att, som sagt var, någon gång i framtiden, du vet inte när, så kan det finnas en möjlighet att du får ett jobb via det här nätverket. Så att underhåll också nätverket. Skicka frågor, om man nu använder bara LinkedIn då. Och i början så är det ju jättesvårt när man är student. Liksom. Hur får man kontakt med någon? Men som sagt, då kan ju LinkedIn vara jättebra. Men var inte bara passiv på LinkedIn. Utan
jag tänker även på, alltså, på universitetet och skapar man väldigt många livslånga kontakter som man, till exempel nu vi som engagerar oss i börsgruppen och har ett finansintresse, så träffar man ju andra finansintresserade som sen går vidare till att få något jobb.
Mm.
Man träffar även de som går i högre årskurser och sen, ja, men när de har kommit in någonstans och så har man liksom en fot in på många ställen och sen, ja, under tiden så har man ju väldigt kul, men det fortsätter ju även senare sen.
Absolut. Men nyttja det nätverket. Det är extremt viktigt för framtiden.
Mm.
Och underhåll det också.
Mm.
Ring eller skicka, jag skulle säga skicka ett vykort, men det gör man inte nu för tiden. Skicka ett e-mail.
Ja.
Eller vad som helst. Liksom. Bara liksom att se till så att man underhåller det lite grann. Så man, för det är ju så att om det är så att det är jag som är mottagaren till exempel. Ja, men om du och jag, Filip, hade liksom då kontakt för en månad sedan.
Mm.
Om två månader då, så kanske jag har glömt bort det.
Mm.
Så det gäller att hela tiden ligga på lite grann. Att man hela tiden underhåller. Ja, men skicka ett e-mail. Inte kanske en gång varje månad, men alltså lite grann då och då när det finns en fråga eller en intressant grej. Eller, jag kommer förbi Stockholm sen, har du tid för en fika?
Ja. Ja. Ja, riktigt bra tips.
Ja, verkligen. Ja, för jag tänker när man, det är väldigt många som läser en ekonomiutbildning, man är ju sett till utbildningen likvärdig med väldigt många, så att det är väl att man måste hitta någon form av edge gentemot andra, och då är ju kontakter som
absolut
väldigt viktigt. Ja, ja, spännande. Jag tänkte om du har tips på några böcker eller typ poddar som du lyssnar på för den som är finansintresserad. Du var ju lite inne på den här som du lyssnar på morgonen, CNBC, va?
CNBC, absolut. Ja. Och i, om man tittar på CNBCs program då, bara slår in CNBC, så finns det väldigt många. Det finns liksom, de har förestängning och efterstängning, de har power lunch, de har en power lunch som är då för europeiska bolag, de har föröppning och så vidare. Så att jag brukar lyssna på ett antal av de där, varierar lite grann. Det är för att det är lite kul ibland att lyssna på Jim Cramer på före öppningen, vad han tycker och tänker, även fast han är skrikig och allt det där. Men det kan vara intressant i alla fall. Ibland så har han en och annan poäng. Jag lyssnar väldigt mycket på Affärsvärldens podd. På Placera-podden. Sen så ja, Handelsbankens morgonpodd. Som också är gratis, så att alla de här poddarna är gratis och tillgängliga. Och det är bara Handelsbankens morgonpodd. Den håller på i 7, 8, 9 minuter. Alldeles lagom tycker jag när jag sitter på tunnelbanan och lyssnar på. Sen så en annan podd som jag tycker är en bra start på dagen podd. Det är också Financial Times. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men i alla fall Financial Times News Briefing heter det.
Just det. Ja.
10 minuter, jättebra start. Du får liksom allting mellan himmel och jord. Allt från Japan till USA.
Ja, ja, spännande.
Ja.
Det är bra om man kan få en sammanhang.
Och dessutom så ovanpå det här sedan, så om man vill nörda ner sig riktigt ordentligt, då kan man ju hitta de här från de stora finansbolagen då. UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Alla de har egna poddar nu för tiden och skickar ut poddar liksom i stup och kvarten liksom hela tiden, så att det kan man verkligen lyssna på också då. Flera av de här är jättebra och inte allt för långa heller.
Du nämnde också på föreläsningen förut att du följer många Twitter finansprofiler. Jag vet inte, jag drog upp en lista, men det var
Det är en väldigt bra plattform också för att få information.
Ja, det är en jättebra plattform för att få information, grafer, och det är, allting är ju väldigt kort där också, så att det är liksom, det är på så sätt, så är det ju en fördel. Det tar inte allt för lång tid att läsa de där grejerna. Och ibland så har man jättebra grejer som läggs ut. Då kan det ju vara liksom framsidorna utav Goldman Sachs aktiestrategi liksom, som kommer ut för som nu i det här, vid den här tidpunkten nu som vi börjar närma oss, så börjar ju de flesta stora firmorna titta på 2024. Och då finns det sådana outlooks för 2024, och då kan man hålla utkik efter det. Jag hörde häromdagen så Morgan Stanley har nu då, börjar redan nu fundera på vad händer nästa år. Och nu börjar då aktiestrategen där, Mike Wilson, han börjar hålla liksom små monologer på sin podd då, Morgan Stanleys podd, om då 2024, vad han tror att det kommer hända och så vidare.
Men vad har du för framtidsutsikter för 2024 då? Har du någon spaning där eller?
Ja, det var ju intressant. Ja, men jag tror 2024, jag tror att vi kommer ju få se lägre räntor. Och med lägre räntor så tror jag att vi hyfsat bra aktiemarknader, tror jag faktiskt. Det finns ju då några orosmoln. Och det är vad som kommer hända med amerikanska ekonomin och det amerikanska valet då, som kommer in då i slutet på året där. Det kan säkert ställa till lite problematik. Men det finns de då som faktiskt tror att vi går mot en mjuklandning i USA. Och att kanske Fed har höjt räntorna lite för mycket. Ja, risken finns, men jag skulle tro att Fed har balanserat det här ganska väl, så vi får se den här mjuklandningen i USA skulle jag tro. Och att då i samband med det så klarar sig amerikanska företag ganska bra.
Mm.
Så jag tror vi får se en vinsttillväxt, kanske inte lika bra som just nu prognostiseras, men den kommer finnas där tror jag. Så att jag är hyfsat optimistisk, men jag kan väl, jag lämnar någon sån här typ prognos som man brukar göra, plus 10%.
Mm,
mm. Standardvariant.
Ja, ja det är bra. Om inget otippat händer.
Ja, ja, men jag, i samband med att vi får se lägre räntor, och lägre räntor är en fördel för aktiemarknaden, så tror jag att vi kommer att se en bättre aktiemarknad. Och framförallt för att i USA så är det ju ett antal av de stora bolagen som har gått extremt bra. Många bolag har ju faktiskt inte gått så himla bra.
Nej.
Mm. Ja, jag får väl hoppas. Ja. Ja, vi har haft ett stående segment i podden när vi gissar. Jag köpte litet innehav i SBB för jättelänge sedan. Och sen har det bara gått ner för. Vi har haft ett stående segment där vi bara gissar hur mycket back jag ligger. Men, och nu är det tillräckligt långt back för att jag inte ska bry mig om det går upp eller ner eller åt sidan. Så det, nu är det bara roligt. Men tyvärr. Så jag får hoppas att SBB skärper till sig med.
Mm. Får se. Men på ett privat plan då, hur investerar du? Eller liksom, har du, jag antar att du har en egen aktieportfölj. Liksom, vilka sektorer ser du som någonting bra på lite längre sikt och även inför nästa år kanske?
Ja, tyvärr så har jag varit investerad i då många bolag som har varit lite högt värderade och medicintekniska bolag, och det har väl kanske inte varit den allra bästa eller inte alls bra i vissa fall då. Så att ja, jag är väldigt mycket bättre på att prata om aktier och hjälpa andra med aktier än att investera i min egen portfölj.
Man kanske jobbar med lite högre risk på dina egna pengar.
Ja, precis. Mm. Tyvärr ibland. Mm. Faktiskt.
Man blir så frestad.
Ja, man blir det. Liksom. Man blir själv. Ja, det är inte så bra kanske. Men en aktie som vi diskuterade kring bordet ganska mycket här bara för några veckor sedan, det var Embracer. Mm. Att vid något tillfälle borde det faktiskt då bli aktuellt att köpa den där aktien kanske då.
Mm.
Så att där köpte jag faktiskt lite grann för ett antal veckor sedan. Och idag så kom de med rapport. Nu har inte jag hunnit studera rapporten så här jättemycket än så länge, men jag bara hörde initiala reaktionerna var ganska positiva och sen den är upp idag 10%. Så att den här gången så kanske blev lite bra då.
Ja, nej, jag har inte heller djupdykt i det, men det jag har förstått var det många grejer som kom in över förväntat sett i analytikernas.
Och om jag förstod det hela rätt så hade de också då med årets julklapp där, va?
Ja, just det. Ja.
Sällskapsspel, och då var det väl deras spel som de hade som var rekommenderat.
Ja, just det. Ja. Ja, sällskapsspel har fått lite uppsving faktiskt.
Roligt att sådana alltså, små saker kan påverka så mycket. Eller sådana som, alltså, att det är deras sällskapsspel som rekommenderas. Mm. Som gör att det blir också positivt uppsving.
Kan kanske spela in en liten del i alla fall. Men jag tror att det var framförallt var det ju att den var något, siffrorna var, visade på att det var något bättre än vad man hade förväntat sig. Mm. Sen så har de ju en stor skuld som man borde kanske beta av lite grann.
Mm.
Och det har kanske man har lyckats lite bättre. Jag har faktiskt inte djupdykt i de där siffrorna än så länge, men det finns säkert ett antal faktorer som gjorde att marknaden blev lite positivt inställd.
Mm.
Jag hade en fråga om alternativa investeringar.
Är det något du tänker på? Det är min favorit.
Alternativa investeringar? Nej, alltså det är svårt för gemene man att köpa in sig i alternativa investeringar idag. Det är alternativa investeringar som jag tänker på. Mm. Det är ju kanske typ vindkraftverk, infrastruktur, typ tåg eller något annat. Det finns dock viss vissa sådana investeringar man kan göra på aktiemarknaden då. Men ja, det är svårt med alternativa investeringar för en privata privatpersoner idag då. Alltså private equity är en typ av då alternativa investeringar då. Men det är också väldigt svårt, för då ska man ha väldigt mycket pengar i så fall. Men jag tror att det finns väl de som börjar fundera på om inte man ska kunna komma in i private equity-världen också då.
Och
givetvis i USA, där finns ju den möjligheten. Där kan du köpa in dig i KKR, Apple och Black Brock och så vidare.
Ja, precis. Ja, men då kanske vi ska börja runda av där då.
Ja.
Vi vill tacka dig så hemskt mycket, Ulf, för att
verkligen
du ville komma i podden. Det var superkul, verkligen. Jätteintressant att höra vad din syn kring olika saker med så många år i branschen. Väldigt spännande.
Ja.
Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket. Ja.
Tack.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.